Hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen.
Och jag heter Fredrik Heghammar.
Men vad trevligt.
Alltid lika trevligt.
Ja, faktiskt. Ja. Vi säger det varje gång, men det säger vi faktiskt för att vi tycker det.
Ja, men absolut. Det är väldigt kul att köta. Och idag tycker jag det är extra lite kul, för vi ska prata lite grann om ja, men det blir om ditt nya äventyr och med fokus på en musikgitarraffär. Varför öppnar man det 2023? Ja. När världen ser ut som den gör.
Ja.
Och det ska bli spännande att prata om. Vi ska också prata om Bigsby-gitarrer. Fölster har djupdykt i ämnet. Och sen så ska vi prata om Tone Track från våra kompisar uppe i Umeå.
Ja, spännande.
Mm. Mm. Häng med. Ja du Ulf.
Ja.
Mm. Du har hållit våra lyssnare på halster, höll jag på att
säga. Ja, men precis. Alltså, när det här sänds så tror jag inte vi har öppnat den, men det har ju cirkulerat en ganska illa regisserad film på nätet där jag pratar och gör en liten teaser om vad som är hända skall. Så när det här sen så är vi nog kanske inte så långt ifrån att öppna.
Och några av er har ni sett på mässan.
Ja, exakt. Ja. Och förhoppningsvis, ja, vi har tjötat mycket med folk på mässan helt enkelt. Mm. Och innan jag går in på exakt det vi ska göra så skulle jag gärna vilja fråga dig Fredrik och ta en diskussion med dig om det här med musikaffärer.
För det ska ni förstå, kära lyssnare, det har vi diskuterat.
Mm. Och nu kommer ni höra en del av den diskussionen.
Precis.
Nej, men alltså på förekommande anledning alltså, jag ska vara med och öppna en musikaffär eller en gitarraffär eller gitarrsyntaffär. En fysisk butik om man säger så.
Ja, precis.
Och då kan man tycka liksom vem håller på med sånt nu för tiden och varför gör man det? Är inte det liksom en omodern företeelse?
Ja, det kan man tycka.
Ja, exakt. Och det tänkte jag liksom argumentera om eller prata om lite grann.
Ja.
Det har ju inte undgått någon att sättet att konsumera och köpa musikgrejer har ju mer och mer, alla grejer i handel har ju flyttat ut på webben och det finns ju fantastiska, fina och stora företag, Gear for Music, Thomann och många andra som har ett fantastiskt sortiment och som säljer grejer på webben och har tagit över väldigt mycket från den traditionella detaljhandeln. Oavsett om det är kläder eller musik.
Alltså, det är ju den nya detaljen.
Ja, men precis. Men den fysiska butiken.
Jajamän, ja.
Och man kan vara som vi är, lite äldre och kanske liksom ha lite så här, jag kan inte säga bakåtsträvande, men vi kan vara nostalgiska. Att jag kommer ihåg på den tiden man gick i musikaffärer och sånt.
Mm.
Men jag skulle vilja ställa några frågor bara så här lite generellt. Liksom, har alltså butiker, vi säger då musikaffärer eller gitarraffärer, har de ett berättigande i dagens samhälle, undrar jag då.
Du frågar mig?
Jag frågar dig.
Ja, men grejen är så att jag tycker egentligen att frågan är ju berättigad såklart. Men jag tänker så här att det är inte antingen eller idag.
Mm.
Antingen eller kommer inte gå. Nej. Utan det är båda två som gäller.
Ja.
Och jag tror att om man går in för avsikt att bara vara en fysisk butik så kommer man nog inte vara långvarig.
Mm.
Däremot om man då har för avsikt att jobba på de plattformar som finns så tror jag man har en bra framgång. För att allting kommer handla om vilken nisch man har på butiken.
Mm.
Till exempel, som jag vet eftersom vi har pratat så mycket om det här och jag känner mig ganska delaktig som sitta i soffan och lyssna på dig och diskutera och så är det ju så att om man har då som mycket fokus på begagnat och lite mer high-end begagnat till och med kanske och lite sådana grejer som det är väldigt svårt att det är väntetider att beställa, det är mycket beslut som ska fattas, det kan vara ganska mycket stora pengar hit och dit.
Mm.
Då är ju en butik helt oslagbar. Jag menar, du vet ju själv, jag har ju hållit på med min Goldtop-resa nummer 2 här nu.
Ja, precis.
Man får åka till Tyskland, man får åka dit. Alltså det är jävligt komplicerat att ta tid och det kräver så sjukt mycket engagemang.
Mm.
Det är inte som att gå på Thomann och köpa en PRS om man vet att det blir bra.
Mm.
Det är mycket pengar och det ska sitta rätt.
Mm.
Och då att gå till något ställe där man kan testa men också få expertis såklart. är ju, tycker jag, ovärderligt. Sen så är det ju också så att jag själv har ju saknat det communityt lite. Jag är ju aldrig i gitarraffärer nu för tiden nästan.
Mm.
Utan mitt gitarrcommunity sker ju utanför det. Och vi har ju med våran podd där hit och dit. Men jag menar, du och jag har ju lärt känna varann genom en gitarraffär.
Ja.
Eller musikaffär. Eller vad man nu vill vad Soundside? Ja, det var väl mer musikaffär.
Den var lite mera, hade ett större sortiment. Ja,
men det kom lite som ni, eller hur? Med syntgrejer, så som Börsen kommer att köra nu, eller hur? Eller hur?
Lite,
Götgatspucken i alla fall. Sen hade de Mustafa Lange med PA och grejer och sådana saker.
Vi hade en separat butik för synt och studio. Men huvudbutiken var ju väldigt mycket en gitarraffär och trumaffär. Liksom,
så. Just det, precis. Mm. Nej, men jag saknar ju den grejen och jag tycker att det är trevligt att kunna gå, och det finns butiker som man kan gå till nu också såklart och ta en kaffe och snacka lite skit och sånt. Men, jag tror absolut att kombinationen klämma och känna, men också att man liksom får på något sätt ha den inställningen att vissa som kommer hit och testar nya grejer, kanske köper de någon annanstans.
Mm.
Och att man är fine med det och försöker liksom få en relation ändå. Den behöver justeras, det behöver fixa strängar, det behöver köpas kablar. Alltså förstår jag menar? Att man liksom så här, stirras inte in på, kom inte hit och testa och sen köp online.
Nej.
Utan se till att de köper av dig då istället.
Ja.
Även online.
Ja. Så att svara på frågan här, att om butiker har ett berättigande, så är det ett rungande ja då, tycker du?
Ja, med en nisch.
Ja.
Jag
om man gör det rätt.
Ja. Mm. För att annars är det så här, Toman har ju gjort rätt.
Mm.
Om man ska säga, det är stora draken då som alla ni mindre butiker kommer behöva kämpa mot.
Mm.
Men med den, om man har en begagnad nisch och sånt. Nu har ju i och för sig Toman äger Guitar Point. Det är ju ingen hemlighet. Men det är likadant. Man köper inte gitarr på nätet på Guitar Point.
Mm.
Då måste du ta det till liksom Frankfurt. Alltså säger jag, om man inte ska spela på gitarren, kanske bara köpa den för att samla på den, för de har ju high-end grejer där.
Ja, just det.
Då kanske man gör så. Men jag skulle nog aldrig köpa en gitarr av Guitar Point på nätet som jag inte har testat.
Nej. Ja, men så kan det ju vara. Vad är en bra musikaffär eller gitarraffär eller en butik då, fysisk butik ska vara liksom? Vad tycker du, alltså, om du fick drömma ihop din drömaffär eller liksom det som, eller man säger så att den butik som du drar dig, som drar dig in i den, vad är det som för kriterier som ska finnas?
Nej, men
du?
Det är lite olika, för att det, för mig som genom åren kan man sitta, har det varit en relation är jätteviktig, där man kan lita på den som man köper av och att den kan komma med rekommendationer som den kanske, ja men Fredrik, du gillar ju det här grejen. Jag menar, jag kommer, det kanske var skicklig säljteknik, men när David Märek ringde en och sa att jag fått in en stärkare som jag tycker du ska titta på.
Mm.
Alltså det är väldigt smickrande och väldigt kul och liksom, han hade säkert en lista han ringde igenom, men det spelar ingen roll att var sedd.
Mm.
Och sen så det här som vi pratade om på min, när jag var i Tyskland på Berlin Guitars där. Världens sämsta gitarraffär.
Ja, just det. Eller världens sämsta folk kanske.
Affären var okej. Nej, affären var okej, precis. Ja, ja. Exakt. Men världens sämsta ägare var det till och med. Mm. Nej, men att man får, man ska tänka att den, varje kund som kommer in ska man behandla som att det kommer vara ens bästa kund, tycker jag.
Ja.
Oavsett om den bara köper strängar eller köper en gitarr för flera hundratusen.
Mm.
Man vet aldrig. Nej. Som för mig på Soundside var det så. Jag blev väldigt bra behandlad där från första början när jag var där.
Mm.
Och det resulterade i det att jag kom tillbaka. Så det är liksom,
ja, du blev lojal.
Det var en win-win-situation.
Ja,
ja, men det var lojalt åt båda hållen, tycker jag. Mm. Och man ställde upp på varandra hit och dit. Och sen så lite, men sen så också blir det ju superviktigt när man då ger sig in kanske då i vintagevärlden som ni kommer vara också.
Mm.
Då är det liksom ärligheten där. Och transparens.
Ja.
Jag tror jag har visat det, men när jag köpte min Les Paul så fick jag så här papper där det var så här med massa punkter liksom. En sån enkel grej, köp man gitarr, fyll i den där så att man vet vad man köper liksom.
Mm.
Typ till exempel så. Transparens.
Ja.
Och göra sedd och sen så en god kopp kaffe emellanåt.
Ja. Alltså min nästa fråga var egentligen, vad är det som får människor att komma in i affär istället för att beställa över nätet? Och det svarar du lite grann nu. När du sa det liksom, det som de här grejerna som fick dig att känna dig välkommen och att liksom komma tillbaka till en butik och kanske valde det framför något annat på den tiden kanske inte var internet som du valde mellan, men du valde mellan andra
musik. Det fanns
musik.
Inget internet.
Nej, precis. Men du kanske valde mellan olika musikaffärer.
Ja, men verkligen. Och jag ska säga att jag spelade ut de här affärerna mot varandra. Jag gick in på Soundside och så fick jag ett pris och så gick jag till Estrad. Och så sa jag till David, ja, jag får köpa den för det här där. Ja, då får du för det här. Och så gick jag tillbaka till Soundside. Ibland åkte jag till Stene på Stones och ibland åkte jag på Deluxe, så att jag var helt illojal på sätt och vis. Men det slutade att jag köpte det på Soundside oftast.
Nu ska du inte ge våra lyssnare massa idéer här.
Det är ingen som orkar hålla på så. Nej. Nu tar man upp Price Guide och så kollar man istället.
Ja, och det är också en annan grej som på den tiden fanns det mer marginaler att ta av kanske för att kunna göra sådana åkningar.
Ja, precis. För hela liksom. Den världen, distributionsvärlden har vi pratat om tidigare, är ju upp och ner och man köper direkt istället och håller på.
Ja.
Och ibland får man betala konsumentpriser bara för att ha någonting i butiken.
Ja.
Men en grej som jag tänkte på som jag tycker är väldigt, väldigt viktig, och det är ju liksom att de som driver affären, i det här fallet är det ju du, och jag vet ju att du har väldigt mycket kunskap, och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt.
Mm.
Men man får tänka på att många av de som kommer in i butiken kommer kunna mer än dig.
Ja, för så är det då, nu för tiden.
Och det tror jag inte många som jobbar i butiker där ute nu är jag säger respekterar eller tar tillvara på, eller vet inte vad jag ska använda för ord, men förstår vad jag menar.
Ja, precis.
Men det sagt, så man kan ha läst på, man kan ha kollat på ljudklipp och allting, och man har hört andra, man har hört podcast, sådana som oss som sitter och babblar om saker och ting och tycker och hittar dit.
Mm.
Men det slår. Allt det är som bortblåst när du får någonting i handen.
Mm.
Och det tror jag man ska ta vara på som butik. Att liksom så här, försöka sudda bort fördomar och såna här saker som man har, vad säger man, stereotyper, att man har suttit och bara, jag kan bara ha en gitarr med den här radiusen. Ja visst, absolut, men testa den här.
Ja, precis.
Jag gillar inte tjocka halsar. Nej, men testa den här.
Ja, precis.
Jag gillar inte det där. Alltså det.
Och den grejen kommer ju
med. Det kan man inte göra på nätet.
Nej, exakt. För att allt det här som man ibland tror sig vilja ha eller behöva, som vi har pratat om när vi har beställt gitarr och sånt, och sen så har man testat en gitarr som har helt fel liksom, utifrån det man vill ha, som man tror man vill ha.
Oh ja.
Och sen är det bara så här att nej, men det var inte det jag var ute efter, utan det var instrumentet som då talar till mig, fast allt annat är fel.
Ja.
Tunn hals eller fel radio och sånting. Och sen så ser man, så är det helt enkelt så att man skiter i det. Därför att det var någonting annat som var viktigare än de här detaljerna som man har snöat in på. Och den grejen, det har du ju en poäng i. Den prylen kommer du ju, det kommer ju vara mycket enklare. Nu testar lite olika gitarrer, sen så, ja, det här är ju helt fel, men vad bra den låter. Och jag hittar en grej som jag inte hade kunnat hitta om jag hade bestämt mig för att köpa någonting på nätet utifrån de preferenserna som jag tror jag har.
Precis, och sen en annan viktig sak är ju att i butiken skapa en känsla av att man känner sig trygg.
Mm.
För det vet jag ju själv, alltså alla år när man var ung, när man gick i musikaffärer eller gitarraffärer. Man känner sig väldigt utsatt, man vågar inte spela, man tycker man är dålig hit och dit. Och där tror jag också att det finns en mycket att göra, skapa den här psykologiska safety, att våga testa eller ge tid. Det är klart, kommer någon och sitter och spelar räsenmackor hela dagarna utan att köpa någonting, så då blir det en relation i sig, så man får se vad man gör med det. Men, men du förstår vad jag menar. Men jag tror att hjälpa till och liksom bjuda upp till den här psykologiska säkerheten som jag tror är väldigt, väldigt viktig. Ännu viktigare idag tror jag, för att folk är så jäkla trasiga mentalt nu för tiden. Men och också så här, försöka riva ner det. Det finns inga rätt och fel.
Nej.
Det finns inga rätt och fel. Det är bara vad man gillar. Och ha den liksom attityd. Då tror jag, då får man sitter vi och ger bort massa bra tips till andra också.
Ja,
men det här borde alla hålla på med.
Ja, men faktiskt. Alltså, det är massa, jag tycker det här är intressant just därför vi ska dra igång en musikaffär. Och nu har vi kanske inte, när det här sen så kanske många som lyssnar vet vad det är för någonting och sånt, men vi kan ändå försöka vara tydliga. Så att jag ska då vara med att starta Musikbörsen Stockholm, som är då musikbörsen som återvänder till Stockholm kan man väl säga, efter alla år av For Sound och andra grejer. Så det här är jag vet inte hur länge sedan det fanns en musikbörs i Stockholm. Det är i alla fall 15 år sedan minst, tror jag. Om inte längre till och med.
Var det Sankt Eriksplan som var sist?
Jag kommer inte ihåg.
Eller faktiskt, någon mer?
Eller om det var så att Fridhemsplan hette Musikbörsen. Jag kommer inte ihåg. Ja. Nej, men förstärka doktorn där.
Det är förstärka doktorn. Ja, ja, skit samma. Länge
det kan,
sedan var det.
Ja, det kan ja. Ha varit en Nysse drev Musikbörsen som mm. det fanns senast. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Mm.
Men det är ju så här att Musikbörsen är ju nu en kedja. Det här kommer vara nionde butiken. Det finns åtta andra butiker runt om i Sverige i olika städer. Och det här var ju då, Musikbörsen steg ju ur askan, ur For Sound kan man väl säga. Därför att Musikbörsen var ju först Musikbörsen och drevs på det gamla sättet av PO och Klasse och alla butikschefer då, som en del är fortfarande kvar. Och sen så blev det For Sound, och For Sound blev lite misslyckat därför att det var ett försök att göra Elgiganten, storfinanser av...
Var det norskt va?
Ja, jag tror att det var, ja, det var det. Det var norskt företag som gick in, som då tror jag har varit inblandad i Elgiganten på något sätt. De såg då en möjlighet att, som det hette, professionalisera vår ankdammbransch och se att om vi flyttar över det här kittet som de har då sen, ja men du vet, från den andra typen av retail som till exempel Elgiganten, om man då flyttar över det här liksom, kittet till våra musikaffärer, så kommer då helt plötsligt det här blir en professionell bransch och vi kommer tjäna massvis med pengar.
Jag ska vara elak, men det som hände istället var att alla på For Sound satt och tittade på datorn och såg när Thomas körde om alla och gjorde rätt.
Ja. Till att börja med så var For Sound sena med en webbshop, men framförallt då så visade
det bara fluga,
sig...
Det är bara fluga.
Ja, men liksom det visade sig att sättet att centralisera allt och göra likriktning ute i butikerna kanske finns som ett räkneexempel på att liksom effektivisera, men det funkar inte riktigt i vår bransch därför att vi är alla speciella och vi
för
har alla
hjärta.
Ja, för mycket hjärta, och alla städer sitter olika ut, så alla grejer som då trycktes ut i de här butikerna passar inte på alla ställen, passar inte för dem som jobbar där, passar inte den staden. Det gjordes massa andra fel också, men generellt sett kan man säga så. Så att det gick i graven, det gick i konkurs med bullerbång. Och jag jobbar faktiskt då, precis när jag gick i konkurs jobbar jag, fast då jobbar administrativt uppe i handen på For Sound och satt och jobbar med masterdata. Så jag hade ingenting med butik eller försäljning eller prylar att göra egentligen.
Just det.
Jobbar bara med Excel-filer. Så jag såg hur det här gick till, och sen gick det i graven, och så fick jag ett annat jobb. Som ni vet, jag jobbar med högtalare, PA och sånt. Och sen i våras så blev jag kontaktad, och då blev tillfrågad om jag ville göra det här. Och jag kände väl att det här är ju lite för roligt för att inte hoppa på. Och en av orsakerna till att jag accepterade det här var då att det inte var en klassisk musikaffär full sortiment där man ska ha en studiodelning, PA-avdelning, gitarravdelning, keyboard och sånt. Mm. Därför att vi har nog kommit fram till att ska man göra en fysisk butik i en storstad idag, eller vilken stad som helst, eller i fall för allt en storstad, så behöver man kanske ha en annan lite grann nisch-idé om det hela. Inte nödvändigtvis så, men vi kom fram till det. Börsen kom fram till att...
Men sen hade ni väl en ganska beprövad modell med Börsen i Göteborg,
ja,
som också är väldigt involverad i det här.
Exakt. Ja. Och Börsen i Göteborg blev lite grann det här liksom föregångaren, för de hade då börjat jobba med mycket vintage begagnat och börjat liksom med lite mindre, och sen har blivit nästan helt och hållet. Så att den här idén om att jobba med high-end och vintage begagnat fanns där och var beprövat i Göteborg. Och så fanns det andra butiker ute i landet som hade andra sätt att jobba på. Men grundidén med Stockholmsbutiken är att det ska vara gitarr och synt i första hand. Och där ska vi ha då så att säga väldigt coola grejer, bra grejer, mycket grejer av då syntar och gitarrer med tillbehör och sånt.
Ja.
Och också en hel del begagnat, en hel del vintage. Och blanda nytt med begagnat, blanda liksom coola grejer med esoteriska saker, med vintage, med nytt och sånt. Mm. Du ska kunna gå in i vår butik och hitta en ny gitarr, till exempel från Ibanez, men du ska också kunna hitta en 70-tals Strata eller en gammal Ampeg-förstärkare eller en ny Ampeg-förstärkare.
Mm.
Eller hitta en gammal Moog, Minimoog och sen en Modell D, ny då.
Ja.
Sida vid sida. Lite grann så är tanken. Mm. Lite grann en entusiast, nischbutik är tanken. Mm. Och de här, antingen att jag frågar innan lite grann vad man vill ha en musikaffär, hur man ska göra för att få det bra och ha berättigande för det, så tror vi också att hålla en väldigt hög nivå på att få kunden känna sig trygg, få kunden känna sig sedd, och ha en butik där man kan träffas och prata om grejer, inte bara kränga grejer, utan att man har liksom en gemenskap i det hela, i prylarna.
Men jag tänker mig, nu är det här i separata butiker. Mm. Men ni jobbar ändå lite ihop, eller hur? Eller hur kommer det där funka? Jag menar, jag tänker mig som konsument också en grej, när jag kanske letar efter någonting, att ni liksom kan hjälpas åt de olika nio butikerna på sätt och vis att hålla tentaklerna ute.
Jo, men absolut, visst är det så. Vi kommer inte riktigt ha på samma sätt som For Sound, som hade då ett gemensamt system, man bara kan flytta grejer och inte bry sig om lager och sånt. Men det kan ju vara så att det finns en kund eller en pryl i någon butik som kanske i den butiken inte funkar så bra, ja, men då kanske vi kan ta upp den eller köpa in den till vår butik.
Ja, ja, men det fattar jag. Men jag tänker mer så här, som konsument, att man liksom så här, ja, men jag letar efter en sån här strata liksom, att man har att, ja, då är det helt plötsligt är fler locations, inte bara i Stockholm.
Ja, men precis. Och, exakt. Och vi har ju vår hemsida, så där finns de här grejerna som man kan gå till ett ställe för att hitta liksom. Och sen så
ja. Okej, det är alla nio delar den.
Ja, precis.
Ja, det är bra.
Och det är mycket begagnat där och mycket annat också som finns där, så man kan hitta de här grejerna och sånt. Och där står det var det finns, vilken butik det finns och sånt.
Ja, just det.
Om det är begagnat då framförallt. Och så jag menar, butiken i sig är på gång, och när vi sänder det här så är det kanske inte så långt kvar tills vi kan öppna.
Nej. Jag är ju så himla glad för din skull och födelsedag också. Vi har ju peppat dig på det här, och vi har ju fått vara delaktiga i kulisserna genom att vara stöd
och bollplank,
och bollplank
inte minst.
Också. Ja, jätteupptäckt. Och det är jätteroligt att se fram emot det här också, och vi är så himla glada att du får göra det här. Men jag tänkte fråga dig, vad ser du mest fram emot? Nu är du mitt uppe i att köpa in saker. Men om du försöker sätta dig på en fräsch stol här.
Nej, men alltså, det jag ser fram emot är ju, och en stor orsak till att jag tackade ja till det här, var ju att jag såg en möjlighet att skapa och forma en musikaffär så som jag vill att en musikaffär ska vara, som jag går in i, så att säga. Så när jag fick den här möjligheten då att göra det här, ja, men ihop med mina kollegor, men också är vi ihop med, så att säga, de som är inblandade i kedjan. Men jag kände också att jag fick ganska stor frihet i att skapa det här. Jag fick ett stort förtroende från ägarna att göra det här. Och när jag fick den möjligheten att, ja, men jag är gitarrnörd, har alltid varit, och gå i musikaffärer och som provinstrument och allt det här har ju varit en stor del av mitt liv liksom. Jag har även jobbat på olika delar i branschen också, så att det jag ser fram emot mest är ju att komma igång med butiken och förhoppningsvis, det är min stora förhoppning, få människor som går in i butiken att få den upplevelsen som jag har fått när jag går in i en butik som jag tycker är en bra butik.
Absolut. Och det är lite roligt, för att en fågel har viskat lite grann i mitt örat också, att när de pratar om det här så var det väl också vår vän CF inne här igen då. Nej, men då hade de väl snackat om, tänk om vi hade någon som Ulf Edelön som kunde ta hand om det här. Och då sa väl han, kan inte fråga honom. Det var ju lite så också.
Jag kommer inte ihåg ändå exakt. Nej. Så, men det,
nej,
var,
men det väl var roligt att och det är klart, du är så kunnig på det här och har sån passion för det, och dessutom har ju du jobbat i butik väldigt länge förut. Och det kanske inte alla vet om, även om vi har tjatat om det här med podden. Men dina kollegor där, får man säga vilka det är? Är det klart?
Ja, det är Roger och Martin. Och Roger är ju en kille som en stor personlighet, som har jobbat som backline-tekniker åt alla stora svenska artister i säkert 30 år. Som är en stor resurs och framförallt ett energiknippe och alltid på gott humör liksom. Som jag tror kommer vara en stor liksom tillgång till butiken på alla sätt.
Och han kan man lära känna lite mer på vår systerpodd.
Ja, han har varit med på Guitar Geeks.
Roger Niveland.
Ja, precis. Ja. Och så har vi Martin då, som är en lite yngre kille från Örebro, som har jobbat i Örebro-butiken, som är duktig på syntar och high-tech-biten och sånt, som kommer ta hand om våra syntar och alla begagnade och vintersyntar och även nya. Ja. Så. Och det är vi tre som är grundteamet, och sen så har vi några till människor som kommer jobba inne på timmar och sånt och täcka lördagar. Men vi kan man säga är väl hjärtat i butiken, vi tre då.
Ja, och det här ligger på Hornsgatan?
Hornsgatan 144.
En gammal lampaffär, om ni som
Ljushuset,
får...
Ljushuset tror jag hette förut. Och om man kommer då från stan och går upp på Zinkensdamm och sen går upp mot Hornstull, så går man upp den hela pucken då. Och sen är det en lång nedförsbacke, och halvvägs ner på höger sida ligger det. Vi är jämt ett Ica. Man kan gå tvärs genom huset genom en gång där till tunnelbanan på andra sidan huset där. Och så. Och jag vill bara också säga till alla lyssnare att det här kanske låter som en så här ganska naken reklam, och
vi är det.
Ja, men vi har snackat lite grann om det här, jag och Fredrik, liksom hur...
För jag och Fölster pushade, vi måste ju passa på att göra nu. Ja. Det är ju våran podd, vi har inga ekonomiska förbehåll till någonting.
Nej.
Ingenting som vi behöver förhålla oss till. Vi är bara genuint super glada för din skull. Så är det ju.
Ja. Och jag är själv tveksam till att liksom att marknadsföra alltså businessgrejer i en podd som då inte är vinstdrivande. Men samtidigt så kan jag ju då inte göra det här med hela mitt hjärta i mitt civilliv och sen inte nämna det i podden när det finns sådana uppenbara beröringspunkter.
Nej.
På något sätt. Liksom.
Och jag har ju varit lite gnällgubb ibland att vi... visst, vi har haft små samarbeten med butiker och det kommer vi fortsätta ha andra... också. Men jag ser fram emot att vi nu också, förhoppningsvis, om det finns tid hos dig, men målet är väl att vi också ska ha ett samarbete med podden i form av att om vi till exempel får in en pedal som vi pratar om eller så, att vi kan visa upp den även i er affär.
Mm.
Och det tycker jag är spännande, för att vi har ju sagt det, att allt vi pratar om här, allt har vi inte kvar och allt kan vi inte köpa och behålla, för det har vi inte råd med. Men det finns ju en del grejer som vi har sagt, hör av er om ni vill testa och hitta dit. Och jag förstår också att det kanske är svårt att man inte vill åka hem till någon och hej, kan få prova din. Men det får man göra om man vill, höra av sig, säga igen. Men här kommer vi ju också kunna nyttja lite grann att det är faktiskt så att vi kommer ha ett samarbete helt enkelt.
Ja. Och det, jag är en tredjedel av podden och det är stört omöjligt för mig att inte... att det här på något sätt ska liksom på något sätt påverka varandra. Så att och ni som lyssnar liksom får helt enkelt, så länge ni är medvetna om det och vet vad det är jag kommer syssla med, så tror jag att ni förstår vad det är vi pratar om. Och det kan finnas liksom beröringspunkter där jag är liksom är jävig och sånt, men det,
hur ska det kunna bli det?
Nej, men alltså jag vet inte. jag tycker bara liksom att jag tycker att vi ska vara...
Jag tror den största risken för våran podd är att du blir så himla trött på att babbla om det här hela dagarna så att du inte orkar babbla på kvällarna. Men jag ser inte riktigt den risken.
Nej.
Jag ser det däremot rent egoistiskt som sitter med dig i det här lilla rummet och spelar in till och från, att du kommer få massa ny input. Du kommer lära dig massa saker som vi kommer kunna dela med oss av och få ännu bättre diskussioner. Det är ju vad jag hoppas på.
Ja. Och sen så ser jag verkligen fram emot att ni som lyssnar att komma in och hälsa på. Och det säger jag inte bara för att ni kommer in och sen ska ni liksom vara kunder och sen så blåsa massa pengar, utan som jag sa innan det här, men en av orsakerna till att jag gör det här är ju för att kunna vara en del av gitarrcommunityn och kanske ge tillbaka på något sätt i det hela liksom, och fortsätta kommunicera med gitarrcommunityn fast på ett annat sätt. Så att jag ser fram emot att se er i fysisk form kanske i butiken.
Eller inte kanske.
Precis.
Inte för fysiska.
Nej, men precis. Lagom
lite lagom. Ja. Men en annan grej som jag också tycker är bra, som jag säkert kommer nyttja, det är ju att ni tar in gitarrer och säljer på kommission. Vad är det? Berätta lite grann. För det är någonting man hör. Oh, vi köper, byter, säljer.
Alltså,
vad är kommission?
Om man börjar med de här tre varianterna som finns. Dels kan man köpa in någonting, då betalar man helt enkelt, jag köper en gitarr. Och sen så säljer vi den och lägger på lite pengar för att få en vinst.
Såklart.
Och så kan man byta in ett instrument, och det innebär att du byter in ett instrument och sen delbetalar jag med den gitarren som jag bytte in med, som istället för betala, sen så lägger jag till kanske lite pengar för att få hela. Och så har man då kommission, och kommission innebär ju då att då säljer vi gitarren åt en kund.
Ja.
Och då bestämmer så att den här gitarren kan vi nog sälja för så mycket. Och sen så tar vi vår vinst och den här, vi måste gå runt på det hela.
Då tar ni hand om, ni annonserar, ni visar upp den. Och
vi annonserar,
den
vi visar upp den, och sen så kommer vi även ge en viss garanti på den. Så. För att när vi säljer något i en butik så ska det finnas garanti.
Och då, ni delar ju risken då också, för att när man köper in får man väl lite lägre än när man säljer på kommission oftast.
Ja, alltså om man skalan från köpa in, byta in till kommission, så är det, du får mindre pengar ju mer pengar du får rent så att säga.
upfront.
Ja. För att köper vi ett instrument så agerar vi ju bank, kan man säga.
Ja.
För det kanske hänger på vägen i 3 månader innan det här säljs då, och du har fått pengar i handen. Så att vi, alltså, både kunden får ju mer pengar i handen om man hänger in på kommission, så att säga.
Mm.
Och kommission är ju ett bra sätt att jobba på, för att då får vi in ett instrument vi kan sälja utan att vi tullar på likviditet, alltså att vi ligger ut med pengar.
Går ni in som någon form av garantar då också, att ni har kollat instrumentet och sånt som säljs vidare, eller är det mest när ni köper in?
Alltså vi kommer göra det också, ja. om vi har något på kommission, ja. och kommunikation med kunden, mm. när kunden kommer in och säger det här mm. och det här är bytt och det här sånt, mm. ju mer kunden har på fötterna, desto lättare är det för oss att sälja liksom, så mm. vi kan liksom vara tydliga med vad som är issues och inte med.
Just det.
Men vi kommer också försöka ta reda på det hela, men mm. också i kommunikation med kunden liksom. Ja. Absolut.
Nej, men och det, jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra grej, mm. för att gillar man att byta prylar och testa nytt och sånt, så är det en väldigt bra grej. Och är det inte så att man har panik med stålars, så är kommissionen en väldigt, väldigt bra grej. Eftersom ni har så många plattformar, ni både har era webbsidor, ni har ju sociala medier, men ni har ju också emellanåt så är ni på andra kommerssidor.
Ja, precis. Så att, absolut. Så att jag menar, och jag tror just det här att de sista 10 åren så är det så väldigt många som har köpt mycket grejer. Det finns mycket prylar ute i stugorna liksom, oavsett om det är förstärkare, pedaler eller gitarrer. Mm. Och jag tror att kanske många kanske tycker det är roligt att byta in någonting och betala lite grann eller byta in massa saker och få en helt ny grej. Mm. Så man byter grejer, och vi är väldigt intresserade av att kunna få in inbyten och den typen av mm. grejer, för att vi tycker det är roligt att ha instrument istället. Och visst, man kan ju komma in och casha ett instrument, absolut liksom. Men det här med att vi får in begagnat också på inbyten är ju en del av färs-tänket.
Ja, det tycker jag skulle bli jättekul. Men mm. du måste lova mig en sak.
Okej. Okay. Ja, kanske.
Alltså jag måste få följa med på ett guitar safari någon gång. Alltså en van, lite kaffe och bara bränna runt och knacka dörr. Det måste vi göra någon gång.
Om i den mån vi ska ge oss ut på
annars
guitar,
gör jag det själv och säger att jag kommer från här.
Ja, precis. Vår bulvan igen liksom.
Ja.
Ja, men det, om vi ska göra några safaris, då ska du bli inbjuden,
ja,
förstås.
Det skulle vara så jävla kul. Det var länge sedan jag gjorde, alltså det här med att åka med bil och,
ja.
Det var över 20 år sedan. Ja, när jag var pappaledig, då gjorde jag det. Jag köpte Marshalls runt om i Sverige.
Mm,
min stackars son som stod och grät med fingrarna och öronen.
Stackarn.
Tyckte det var högt.
Jesus.
Ja, men fan vad kul. Mm. Som sagt var, grattis än en gång.
Nej, men tack så mycket.
Jag, eftersom du själv är så himla, vad ska man säga, humble och inte vill göra reklam för, så säger jag, nu går ni in på Instagram, så följer ni musikbörsen STHLM,
mm.
och likadant på Facebook.
Ja, musikbörsen Stockholm heter på Facebook, tror jag.
Mm.
Musikbörsen Stockholm.
Ja, precis. Så att följ det, så får man ju se när ni öppnar och sånt. För just nu så är det byggdammet börjar väl lägga sig.
Ja, precis. Vi börjar skönja ljuset i slutet på tunneln här. Och när det här sänds så är vi nog ganska nära, tror jag.
Ja.
Faktiskt.
Blir det någon baluns då, eller?
Kanske. Det kan bli. Det kan
ja.
Bli. Och sen ska jag också göra en liten shoutout till er som lyssnar. På förekommande anledning, vi pratar just där, liksom, vad är den ultimata musikaffären? Sån. Vad tycker ni att, hur är den ultimata musikaffären? Och sen så kan ju vi säga att vi lyssnar på det, om vi kan ta oss till det eller inte, vet vi inte. Men det är alltid intressant att höra liksom, vad folk tycker. För det finns alltid någonting som man, visst fan, har vi missat. Mm. Det var en bra poäng.
Ja, men också tycker jag musikaffären som finns idag, som man har varit inne i, det behöver inte vara i Sverige, det kan vara i utlandet också. Och kan man ju dela med sig av de tankarna.
Ja, vad gjorde de som var klockrent, ja, som vi precis. Skulle mycket väl kunna kopiera eller ta intryck av? Liksom.
Ja,
sådär.
Ja. Mm. Nej, kul. Det ska bli roligt.
Ja, jag ser fram emot det som bara den. Det ska bli skitkul, verkligen.
Det här kommer vi nu höra mer om, som sagt. Men jag tänker mig att vi kickar igång biken och drar mot södern.
På E4, rakt söderut.
Ja.
Sådär, då kör vi veckans fölster. Den här veckan så har jag tänkt belysa Paul Bigsby och hans gitarrer. Van Halen är all ära, men Bigsby nämns nu också i varje avsnitt. Vad det alltid gäller då är ju Bigsbys vibratorsystem, som vi håller så nära hjärtat alla tre, och som är en otroligt ikonisk pryl, både gällande funktion, sound och utseende. Men i en värld där Leo Fender och Les Paul ofta lyfts fram som nyckelfigurer glöms lika ofta Paul Bigsby, kanske den viktigaste av dem alla, bort. Mitt lilla segment här är alldeles för litet för att ge någon slags ordentlig genomgång av Bigsby och ge honom den uppmärksamhet han borde få. Men jag tänker att det kan inspirera till djupdykningar hos er lyssnare som tycker det verkar spännande. Renässansmannen Paul Bigsby bar på många titlar. Uppfinnare, konstruktör, mekaniker, racerförare, musiker, inspelningstekniker, gitarrbyggare och många fler. Bigsby var en framgångsrik motorcyklist på de kaliforniska racerbanorna. Han tävlade på hög nivå och blev med tiden en profil inom sporten. Dels på grund av sina prestationer på banan, men också på grund av att han fixade, reparerade och förbättrade sina motorcyklar. Det här ledde till att han fick jobb och en ledande roll på Crocker Motorcycle Company. Jag kan ingenting om motorcyklar, men jag har förstått att det är ett klassiskt liksom, märke och en klassisk tillverkare. Och jag tänker att Uffe kanske kan fylla i lite här, som har lite motorcykelintresse. Pauls motto i livet var att han kunde bygga vad som helst. Och då han gärna gick på lokal och tittade på band så kom han i kontakt med personer som ville få saker byggt. Och i mitten på 40-talet så började han bygga lapsteels. Han var inte intresserad av att bara göra en grej liksom, utan han ville hela tiden utveckla sina produkter. Vilket ledde till pedalsteels, mickar, svajsystem, strängar och så småningom också gitarrer. Les Paul monterade tidigt Bigsby-mickar i sina gitarrer. Och han pratade med Bigsby om sina tankar kring en solid elektrisk gitarr med sustain som en lapsteel. Bigsby började göra lite udda prototyper, men allt föll inte på plats förrän musikern och gitarristen Merle Travis ritade sina önskemål och designade en gitarr på en servett. Och Bigsby byggde sen den första riktiga solida elgitarren efter den här. Och hittade rätt snabbt sin karaktäristiska estetik med chambered lönnkropp, lönnhals, rosewoodbräda, stort strata-liknande huvud och mycket detaljer och utsmyckningar i trä och metall. Kroppen påminner lite om en Semitis, liksom som en Les Paul med smalare midja. Och tänker man på allt som har kommit efter de här gitarrerna så kan man ändå se hur inspirerande det här måste varit för de gitarrbyggare som liksom kom de kommande 10 åren. Ett exempel är Fender. Leo och Paul Bigsby var vänner och Leo lånade gitarren som Paul hade byggt åt Mel Travis. Några veckor senare dök han upp med den första prototypen av Telecastern med väldigt många inspirationer från Bigsbys gitarr. Liknande storlek och tjocklek på kroppen, strängar genom kroppen båda två, samma mix-switch, den här blade-switchen och framförallt samma på den här tiden udda, sexirad-huvudet. Det vill säga, ja men som ni vet som ett Fender-huvud ser ut, ja, det hade ju inte setts innan då. Bigsby hade moddat sina Cluson-stämmisar, han hade väl plockat då, om han hade köpt set och så han plockat liksom 3 i varje set. Och så gjorde han då att han fräste av lite på kanterna på alla, vilket gjorde att man kunde montera dem på en rad. Du vet där en skruv så att säga håller fast 2 stämmisar som det är traditionellt på Fender-huvud, gamla Fender-stämmisar, Cluson-stämmisar. Och även det snodde Leo rakt av, det vill säga det här, de här moddade Cluson-stämmisarna. Bigsby lät det här vara tills vidare, men när Stratocastern kom med sitt väldigt Bigsby-influerade huvud ska han ha lackat rätt hårt och man gjorde bäst i att inte ta upp Leo Fender i hans närhet efter det här. Många som fick testa Bigsbys gitarrer fastnade för den speciellt på den här tiden, nätta och snabba halsen. Så till den grad att han fick en hel del beställningar på nya Bigsby-halsar till akustiska Gibsons och Martins och andra. Det är, liksom, det är en speciell och cool look de här akustiska gitarrerna som har fått en ny hals, lönnhals då, med det här stora Bigsby-huvudet. Och så sitter det på nacke. Jag läste en story om någon framstående musiker på den här tiden, 50-talet, som hade gjort en sån här conversion, fått problem med sin Gibson, skickat den till fabriken i Kalamazoo och fått tillbaka gitarren med Bigsby-halsen liksom i ett paket vid sidan av och en ny Gibson-hals påsatt på gitarren. Fick han gå tillbaka till Paul Bigsby och få den påsatt igen, Bigsby-halsen. Men gitarren var fixad. Bigsby var av inställningen att ingen kunde bygga saker lika bra som honom, vilket var anledningen till att han heller inte riktigt tog in någon för att hjälpa honom i verkstaden. Och produktionen blev då av stils och gitarrer väldigt liten. Och fram tills dess att han slutade bygga instrument på slutet av 50-talet så hade han bara byggt ett fåtal. Han pratade om att han byggde en gitarr i månaden ungefär. Och man fick ställa sig i kö för att lägga en beställning. Och som sagt, han la ner i slutet på 50-talet sin instrumentproduktion. Han kände sig, sägs det, lite omkörd av de större tillverkarna och tyckte att hans småskaliga produktion inte behövdes. Den fyllde ingen funktion. Men det är ju mycket av hans designer som lever kvar i elgitarren idag. Och detsamma gällande pedal steels. Jag har inte jättebra koll på pedal steels, men jag har förstått det som att klassiska modeller som har kommit efter det här på många sätt bara är en mer massproducerad version av de designer som Paul Bigsby tog fram. Han hade förmågan att designa de här fantastiska instrumenten, men han hade liksom inte förmågan att göra någon större business av dem. Tvärt emot skulle kunna säga som Leo Fender då. Han var kanske inte så jätteintresserad av att göra några avancerade designer, men däremot var han intresserad av att göra större produktion av de här grejerna. Dock ska sägas, Bigsby True Vibrato, som Bigsby-svajet kallas, eller heter egentligen, eller hette i alla fall, där fick han igång en rejäl produktion, och det blev det som var hans, liksom, hans huvudbusiness på slutet och en bit in på 60-talet innan han sålde företaget. Och det blev ganska stort. Och det sålde han till Ted McCarthy i mitten på 60-talet. Men Bigsby True Vibrato, det kan vi gräva ner i något annat avsnitt. Det här är mer fokus på gitarrerna den här gången. Men företagets Bigsby har sen under, liksom, under åren framöver haft lite olika ägare, men gitarrerna har liksom riktigt aldrig återkommit. Gretsch, som ägde Bigsby-företaget en period, försökte göra lite gitarrer, men det blev inte mycket mer än prototyper. Ja, man sålde ju de här dock, så det kanske inte kallas prototyper dock, men ytterst få. Originalen är ytterst få och få burstar att verka enkla och lättillgängliga. Vill man närma sig den här typen av gitarrer idag, så skulle jag tipsa om att spana på TK Smith, en byggare och en snubbe med liknande vibe som Paul Bigsby. Lite samma bakgrund där, jag tror han också håller på med racing. Och som bygger gitarrer i samma anda i öknen i Kalifornien. Allt stämmer liksom. Billigt är det knappast det här heller dock, norr om 10 000 dollar. Men lite drömmigt vore väl klart att beställa en sån här och hämta upp den i Joshua Tree. Öknen där han håller till. Det är svårt att ha någon vettig fråga på veckans avsnitt här. Jag gissar att ingen i lyssnarskaren har testat en gammal Bigsby-gitarr, då det finns otroligt få. Men kanske en av de här Gretsch-tillverkade. Jag vet i alla fall en lyssnare som har en. Om han vill ge sig till känna, så får han gärna berätta lite om den. Ja, finns det någon Bigsby-gitarr på museet i Umeå, tror jag. Fredrik Uffe, ni var ju där. Och Fredrik Uffe, går ni igång på de här gitarrerna, Bigsby-gitarrerna? Vad har ni... Men riffa lite på dem. Jag tycker ju att de är så fruktansvärt coola. Jag är väldigt fascinerad av Paul Bigsby som person och historia. Och liksom inverkan som de här gitarrerna har haft på hela elgitarrvärlden efteråt. Och jag kan varmt tipsa om boken The Paul Bigsby Story, tror jag den heter. Dåligt att jag inte skrivit ner det. Det är mycket där jag har plockat info till det här avsnittet. Jättefin och mysig bok. Googla på Bigsby Book så hittar ni väl det. Ja, och skulle Freddes laserblick kunna hamna på en sån här TK Smith någon gång? Det får ni gärna också snacka om, Fredrik Uffe. Så hörs vi i sociala medier. Vi finns ju på Facebook, Instagram, YouTube och Podbean. Det vet ni. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er!
Yes. Det här är roligt. Det här är
Bigsby
ju
Guitars.
Bigsby Guitars och denna fantastiska människa och innovatör och...
Ja.
Motorcykelracerförare, alltså vilken person.
Alltså liksom. Det finns en liten röd tråd där. Det är mycket, måste jag säga. Vi ska snart gå tillbaka till Bigsby. Men alltså, senaste dag så lyssnade jag på podcast med Rachel. Och då var ju då Elijah från Turok.
Mm.
Han är också sån där som bygger bilar och håller på.
Ja.
Och motorcyklar och gitarrprylar då, stärkare. Och vi känner ju massor människor som har just den här röda tråden som håller på med någon form av konstruktion, gärna motordrivet och också som håller på med musik. Det är ganska kul tycker jag.
Alltså just motorsport och gitarrutrustning finns en rak linje. Jag menar Max Soldani, Hot Rods, ja men du vet, alla Så att, nej men alltså jag älskar hur de där ser ut. Jag har tyvärr, och som förut sa, de är inte så vanliga. Jag har aldrig testat en riktig.
Jag har testat någon där TK Smith någon gång tror jag.
Jag har inte ens gjort det.
Ja, men, och så ska jag säga att tvillingarna har ju uppe på museet. Där finns det.
Okay.
Det har jag för mig att jag tog en bild på när vi var där i alla fall. Och jag vet inte om det var en replika, men det tror jag inte.
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg.
Nej. Men kommer du ihåg första gången du såg dem?
Nej, det kan jag inte säga. Men jag har tänkt de sista åren, så har jag varje gång jag sett den, har jag faktiskt lagt märke, att har jag tänkt på att jag tycker de är så otroligt snygga. Att...
Ja, jag tyckte nog att det var det fulaste jag sett första gången jag såg det. För det var ju liksom,
okay.
Det var ju typ någon så här liten svartvit bild i någon Guitar World eller något bredvid Dumble eller någonting. Kommer du ihåg Dumbles annons han hade?
Ja, ja, precis.
Han stod där så helt livsfarlig ut med sitt pannband. Liksom.
Ja, visst
det. Men då kommer jag ihåg den så. Och sen var det ju någon... Jag glömmer bort vad han heter. Jag ser bilden framför mig. Cowboyhatt och så här skitsnygg sån här svindyr vet, cowboysar kostym som jag kommer inte ihåg namnet på nu, men de är svindyra. Den snubbe i Nashville tror jag som gjorde och en sån där med det där speciella huvudet. Ja. Som jag har förstått och läst om mycket att de alltid går sönder.
Huvudet. Det är så. De ser väldigt delikat ut.
Den lilla
ut.
Kroken där.
Ja, precis. Ja. Nej, men alltså, och det kan ju bero på det här vi snackar om en karaktärsgitarr, att jag de sista åren har dragit mig mot udda grejer, och det kanske då i samband med det, med hela här Ronin-grejen och allting sånt, att jag har då lagt märke till dem på ett annat sätt. Därför de faller liksom inom ramen för det här som vi snackar om, lite udda gitarrer som...
Riktigt möbelgitarrer.
Ja, men ja, det är också dessutom.
Furumöbel.
Ja, men precis. Så att,
sportstugemöbel.
Ja, verkligen. Jag tycker de är fantastiskt vackra, och när jag ser den så här, så det, jag skulle verkligen vilja testa den. Men jag är inte helt säker på att soundet är någonting som... Jag skulle nog kunna digga det, men jag är inte helt säker på att det
närmsta är väl det jag kommer, det är väl som min Blue Box.
Ja, men jag tänkte på Blue Box har ju stor influenser från
mikrofonen i alla fall.
Ja, precis. Men jag tycker alltså andra saker också mycket väl influerar då.
Ja, men lite grann. Mm. Men framförallt mikrofonerna såklart, hur de är byggda.
Mm. Jag tycker de låter väldigt bra, men jag tror att de är lite för snäva för min del faktiskt.
Ja, men karaktärsgitarr.
Ja, exakt.
Så att säga. Men man skulle klara sig genom ett bluesgig på dem utan vidare.
Men... Ja, men precis. Men jag kan, det är lite synd att det inte blev att han inte kunde monetarisera det på samma sätt som Fender och Gibson lyckades med, och snarare att Fender rippade av.
Fast det var så liten skala han byggde.
Ja, men det är det jag menar liksom, att men hade han kunnat varit lite mer entreprenör, så kanske han kunde ha varit liksom...
Men det vart han ju med svajet.
Ja, precis. Men jag tycker gitarrerna var så coola, så de hade förtjänat att vara lite mera, funnits lite fler av än vad det blev.
Ja, det var ju verkligen betyck alltså, om man får säga. Det var väl han som myntade då kanske. Det finns ju för sig andra märken, men väldigt liten skala byggda. Ja.
Och jag kan mycket väl tänka mig att kanske han var en sån här uppfinnar-jocke som gillade att konstruera saker och sånt, och inte att han hade inte den här liksom kommersiella grejen, sälja prylen. Det är så många som har funnits i historien på alla olika områden som faktiskt inte haft den grejen också.
Ja, precis. Och jag vet inte om Danny Gatton hade någon sån, men det känns som att han borde ha haft en Bigsby-gitarr, Gatton. För Danny Gatton var ju också sån här professor, eller inte professor, men alltså byggde saker och byggde om gitarrer och hittade dit och... Jag tänker alltid på honom när jag tänker på Bigsby. Så jag undrar om jag kanske har sett honom. Jag vet inte. Men det där är ju, alltså, det är ju som, alltså, det är unicorn-instrument.
Ja, det är det.
Där kan vi snacka om collectibles.
Ja, verkligen.
Burstar är coola, men det finns många fler än de där.
Absolut. Och sen tänkte jag en sån här sida och köra av vägen i bokstavligt. Det är den här Crocker Motorcycle Company som Paul Bigsby jobbar med. Och för det finns en parallell där, då är det Al Crocker då som startade 1932 då. Och det han gjorde var att konstruera då Speedway motorcyklar bland annat. Det var hans stora grej att ha en stånka på 500 kubik som var mycket snabbare än alla andra. Och sen så gjorde han Twinna så småningom också. Men framförallt med den här Speedway grejen som både han och Bigsby var inne på. Men företaget fanns ju bara 32 till 41. Så 41 när Pearl Harbor hade hänt, så gick de in i krigsmaskineriet och tillverkade grejer i krigsindustrin istället. Och sen så
många som gjorde.
Och sen så tror jag inte att de fortsatte efter kriget helt enkelt. Men Crocker Motorcycles är en sån här, en annan kul grej, de gjorde en modell som heter Scootabout, som var då en typ av Vespa 10 år innan då Piaggio gjorde en ursprungsvespan.
Ja, coolt. En amerikansk då?
Amerikansk. Ja. Och det här alltså var på 40-talet då.
Ja, häftigt.
Så de var väldigt för sin tid. Och bara som en liten parentes, för att följs det frågar ju.
Mm.
Och de är jätteovanliga. De får knappt, det är lite grann som byggt på gitarren. De går inte få tag i de här motorcyklarna. De gjordes liksom typ i 80-100 x.
Jag tror kanske att jag har sett den där. Det är någonting som, jag brukar ju kolla på American Picker.
Mm.
De gillar ju motorcyklar. Åker runt och köper så här, ja, lite krigsgrejer med mycket indie ändå förstås. Men jag tycker att de har nämnt både Bixby där också. Såklart, han är ju en ikon i dem.
Ja, och Bixby var faktiskt inblandad lite grann i Indien också faktiskt.
Eller, var han det?
Ja, jag för mig det. Eller om det var Crocker. Eller de, alltså, de här bolagen var ju inte stora då. Och Indien var ju också... Så jag tror att han hade en finger med det också faktiskt.
Mm. Cool. Men nu när vi sitter och snackar också så ser jag framför mig det här... de akustiska gitarrerna som man har sett som har Bixby-halsar.
Just det.
För det var ju väldigt poppis att man satte på det på sina akustiska gitarrer. Jag vet inte om det finns fler sådana kanske än elgitarrer. Det borde du kanske göra.
Kanske borde, i och med att det bara halsen så borde det kunna finnas fler, kan man tycka.
Men, det var liksom så här,
men huvudet har ju kanske gått sönder också. På
Den där, den brukar gå av liksom ner till där. Till skillnad från Straterna har ju också en liksom kulan där som skulle, man skulle kunna tänka sig gå av. Men de här var väl ännu större helt enkelt.
Ja, de hade lite mer vassare liksom hörn och sånt.
Ja, men precis.
Ja.
Men just det där med att man liksom ökade då, man ville ha en snabbare gitarr liksom och satte på, tog sin gamla Martin och
bytte hals på.
Ångade bort halsen och satte på en Bixby liksom.
Ja.
Det är coolt.
Fascinerande. Och sen får vi då inte glömma att liksom... Paul Bigsbys arv då är ju väldigt mycket Bigsby-svajet då.
Ja,
som har fått lite renaissance kan man väl säga de sista 10 åren. Och
fall hos oss.
Ja. Och jag menar, de finns ju på väldigt ofta på Gretsch-gitarrer som i sin tur har fått en renaissance sista 10-15 år sedan. År sedan eller så. Och men alltså, jag gillar ju Bigsby-svajet därför att det är snyggt, det gör någonting med ljudet som jag gillar. Det är inte alla som jag, många tycker tvärtom att det förstör ljudet. Men jag måste säga att alla gitarrer jag har haft med Bixby på har låtit jättebra. Och jag tror inte att man låter bättre om man tagit bort dem, om man säger så.
Nej.
Och konstruktionen kan man tycka vad som helst om. Men man kan faktiskt justera ett Bixby att bli väldigt bra.
Framförallt på en P90-gitarr tycker jag Bixby är fantastiskt. Jag spelade på nämligen idag Stevie Claessons 52 med Goldtop Les Paul.
Ja.
Med Bixby.
Ja, fantastiskt.
Alltså det är magiskt sound alltså.
Jag hävdar ju att alla gitarrer blir bättre med ett Bixby. Jag kanske är minoritet och kanske får mycket skäl när jag har våra
lyssnare. Men det krävs ju lite trips och tricks för att få till stämningen på den. Man behöver ju liksom, Janne Lidén till exempel är mästare på att få till det där, tycker jag. Justera in och Johan Gustafsson är väl också ganska duktig på.
Ja, han har inte använt alls mycket, men i min gura då, så som ett tips som han sa då, jag tog fjärden så trampade jag på den 500 gånger, ställde mig på den och hoppade, och vet, för att bara få den att liksom...
Eller så bestämmer man, det finns ju ett avsnitt där när Fölster snackar fjäder.
Ja, men
helt
precis.
Enkelt, just till Bixby, man kan köpa en lite mer följsam och sånt.
Mm.
Jo, men då testade vi ju också Dusenberg-fjädern.
Ja, vi hade faktiskt en fjäder i veckans pryl. Apropå nördighet, precis.
Ja, men härligt.
Ja, men Bixby-svajen är... Jag gillar dem starkt.
Ja, men cool herre och coola grejer.
Ja.
Väldigt speciella gitarrer som det är nog lite sådär... man gillar dem eller inte, helt enkelt.
Ja, precis.
Men rare är det.
Verkligen.
Mm.
Ska vi ta oss till veckans pryl?
Det kanske? Ska vi göra.
Som är mer någonting annat än...
Upp i snön.
Ja, kom här.
Veckans pryl.
Ja du Fredrik, här får
ja,
du
men det är
hålla
så här,
lådan.
Det här är ju faktiskt ganska roligt. Veckans pryl är alltså... Vi ska snacka om Tone Track. Och tänker ni, det är väl ingen gitarrgrej? Jo, de har massa bra grejer för oss gitarrister.
Men vad är Tone Track?
Tone Track är ju ett bolag som ligger uppe i Umeå.
Mm.
Det är massa folk som heter Ulf som jobbar där.
Just det. Vad skönt att höra.
Och Magnus och allt möjligt sånt. Massa trevliga människor helt enkelt.
Mm.
Men historien är lite grann så att de startade 99. Och det var liksom en kille som heter Mattias Eklund som kom på det där. Det var liksom, han ville ha bra samplade trumljud.
Mm.
Och det liksom fanns inte så mycket bra. Och han höll ju på mycket på att spela in och så här projekt. Och då fick han idé att han skulle då göra de här riktiga bra trumljuden.
Ja.
Och då skapade han då Drum Kit from Hell ihop med Sugar-trummisen.
Mm.
Thomas Hake, va?
Yep.
Hake. Med två A.
Mm.
Och det tog ju fart som attan, helt enkelt.
Mm.
För att det var inte bara liksom Mattias som saknade bra trummor på marknaden, utan det var hela världen, och det där var ju väldigt bra.
De fyllde helt enkelt ett behov, klockrent.
Ja, verkligen, och ja. De fick bra recensioner, och resten är history.
Mm.
Men det har inte stannat där då. Och man kan väl säga så här, att anledningen till att jag tog upp det här, ville ta upp det Tonetrack i podden, det är bara för att då de har jobbat vidare då med, de har ju en hel serie med grejer. De har Superior Drummer då, som kanske de här proffsstudios och sådana grejer. Ja, eller behöver inte vara proffs, vem som helst kan använda det. Det är plugins då liksom så här. Men de har någonting som heter Easy Drummer.
Okay.
Och Easy Bass och Easy Keys och Easy Mix. Och det är det som jag tycker jag vill fokusera på idag. För att jag är ingen inspelningskille. Alltså jag ja, jag äter hellre en burk peppar än håller på med inspelning.
Okay.
För att jag har bränt mig så många gånger på det. Jag har köpt grejer, jag har hållit på, och det är inte liksom min grej.
Med tanke på liksom hur du närmar dig en pedal som antagligen är ganska enkel med läsa manualer och sånt. Så jag förstår din
tröskel. Alltså liksom. Det har varit så frustration och du ska ha det här och du ska ha det här. Och grejen var att jag tror jag började också en tid när det var liksom böket, det här med latency. Liksom, latency finns det ju fortfarande idag.
Fast men datorerna var inte alls lika kraftiga. Liksom.
Nej, och det... Du ska ha det här. Oh, okej, nu har jag det här. Ja, ja, ja. Men du måste ha den här också. Alltså det...
Ja, det tar aldrig slut.
Nej, och jag bara saknade min portastudio för varje dag. Det som hände det var att jag köpte en stationär rigg med fans moster med grejer, och så bara, jag måste kunna, jag fick barn då precis, jag måste kunna ta hem det. Sålde allt, köpte ett liksom så här bärbar dator och såna ljudkort, Firewire ljudkort.
Oh, just det. Ja, precis.
Motu 828.
Mm.
Jag startade inte det en enda gång.
Så pass. Ja, okej.
Okay. Och det var ganska dyrt, ska jag säga.
Ja, det förstår jag. Väldigt dyrt lite boat anchor där.
Jag tror i och för sig att jag fick igen pengarna, för det var poppis. Nej, men alltså det är inte min grej. Alltså jag bara gick tillbaka till så här, fick minne och bara spela in låtar. Det är liksom så här. Men när jag träffade alla de här Ulfarna nu uppe när vi var på Umeå Guitar Show, och jag var också då titta på när Magnus gjorde en demo. Och då var det så här, oh, holy moly, här har det hänt grejer. För det som är så coolt då, det är att de har ju blandat in lite AI och sådana saker hit och dit. Det är som, men drum kit från Hell. För det första, du kan ju liksom göra traditionellt precis som du alltid gjort, spela med MIDI, koppling och spela på keyboard och allt möjligt sådana saker, och sitta med noter och hit och dit. Men det coola är att du kan spela in gura. Till click track då behöver du spela in det.
Ja, just det.
Då drar du in den ljudfilen bara i Easy Drummer. Så lägger den trummor på det.
Right. Så den läser du av och analyserar.
Ja, liksom. Så du kan välja liksom stil och sådana grejer och hitta ut. Och det blir minst lika bra, om inte, eller det blir bättre ska jag säga, än att jag ska sitta och spela in trummor med mid. Alltså det är inte mycket. Det har jag inget tålamod till alls.
Nej, för gör man det från scratch, då är det ju helt upp till en själv att få till det.
För helvete, liksom. Sitta med de jävla prickarna och lägga ut dem, och det ska låta sig och den ska vara där. Nej, usch. Men det här, ta bort allt det. Och dessutom ska jag dra in och bara lägga en basgång. Jag kan, då gör den basen. När det, liksom, den spelar.
Lyssna på gitarren och sen så utgår från ackord och sånt.
Ja, och likadant med keyboard. Och likadant med det.
Alltså det är ett jätte, då kan du ju ganska snabbt göra en skiss. En bakgrund till någonting eller en skiss till en låt och sånt.
Utan
att, och låta musiken vara i huvudrollen istället för att du ska programmera och sen till slut har du tappat all inspiration.
Exakt, och de här olika programmen då som de har, de snackar ju med varandra också. Så att det är så himla lätt att jobba emellan dem. Och helt plötsligt så har du gjort liksom en inte perfekt demo, för det handlar ju om vad man petar in, men en jättebra demo liksom som låter okej.
Ja.
som du också sen om du vill kan jobba vidare med och göra superproffsigt. Begränsningen ligger inte i programvaran kan jag säga, det är bara handhavande.
Ja.
Men jag är ju mest testare av de här autogenererade grejerna. Som jag tycker låter hur bra som helst. Och just sättet att jobba, att jag liksom så här snabbt kan spela in en gitarrgrund och så bara dra in och så få lite tips och tricks och så kan jag gå in och ändra såklart på med prickarna och hålla på. Men liksom bara liksom det här snabbt och den liksom jag byter lite komp på en brygga och lägger en liten crash där. Alltså, skitbra.
Ja.
Jag är väldigt förstummad. Det finns gitarrstärkare ljud och sån grejer man kan jobba med också om man vill spela in gitarren och fixa det. Så att jag ville ta med det här bara för att jag tycker att det är en som himla bra verktyg för oss som inte är så har så mycket tålamod.
Nej. Och det så kan det ju vara så det
och
kan
inte äger en studio.
Nej, just det. Och sen kan det här vara en generationsgrej också. Men jag tror att många gitarrister kanske inte yngre generationen, men jag tror många åtminstone i vår ålder och som har hållit på mycket med gitarr som vurmar för det analoga rörgrejen och sånt har haft en både liksom en misstänksamhet kanske men också liksom en lite ovilja att närma sig digital eller ny teknologi. Och,
men det här är extremt alltså,
ja, men menar, och det här sänker tröskeln ganska
ordentligt. Det sänker tröskeln. Och nu pratar jag om det här då som jag anser att vi gitarrister kanske kan behöva när man sitter hemma och övar eller gör låtar hit och dit. Men jag får ju då sen jag signar upp mig på det här och testat de jobbar ju kontinuerligt och de är ju iväg och så här. Men vi ska, de samplar en flygel på Abbey Road. Nu hittar jag på, jag kommer inte ihåg vilka. Jag borde ha läst på mer, men jag ville fokusera på den enkla delen.
Ja.
Men alltså då är det de håller på en vecka, två veckor med att sampla ljud alltså
från micka upp och
alltså det är helt otroligt vilket jobb och så roligt att det är en sån världsprodukt som görs i fantastiska Umeå av alla Ulfar det är jättekul
ja, men precis. Ja men vad kul och det är ett jätteroligt tips. För jag kanske pratar mer om en själv någon annan när jag sa det här förut, men det här är ju en produkt som antagligen jag skulle kanske min tröskel skulle kunna kanske vara tillräckligt låg för att jag skulle kunna ta mig över den och in i den här.
Ja, men det tror jag. Världen, man liksom. Behöver en ganska bra dator. Det är väl det, för att allting sker ju där liksom.
Ja. Men det är ju alla datorer idag. Alltså det är ju
mer eller mindre. Ja. Mer eller mindre. Och det är lätt att köpa och ladda ner och installera och det är någon sån här launch guide och fanns moster. Men bra.
Ja.
Alltså, och ja, men det, jag har jobbat ganska mycket med att skapa digitala produkter i mina dagar och jag kan säga att det här är top notch.
Coolt.
UI och UX och allt, alla sådana här buzzwords.
Ja. Gött. Tune Tracks från Umeå.
Tune Tracks från Umeå. Tone Track, inte S.
Aha, Tone Track. Förlåt.
Nej, jag har själv sagt S till och med.
Ja. Det är som TC Electronics och Electronic.
Ja.
Som tog bort ett S, tror jag.
Eller ser.
Men Tune Track i alla fall.
Vi länkar till det. Och ni som använder det, för jag vet, jag har hört det här från flera gitarrister som använder det. Dela gärna mer av era tips och berätta hur ni använder det. Och det finns massa bra demos på YouTube och sådana saker. Och priser har jag dålig koll på, men det är inte dyrt.
Nej.
Coolt. Det är bra.
Ja.
Det är bra och inte dyrt.
Ja.
Okej. Okay.
Coolt. Ja, men då har vi nått vägs ände för denna vecka, va?
Ja, det har vi faktiskt.
Ja. Och vi får tacka för oss och hör gärna ifrån er på sociala medier om både ditten och datten.
Så ses vi nästa vecka.
Yes.
Ciao!
Hej då!